Vi går vidare till Efesiebrevet, det femte kapitlet. Där ska vi läsa ett ganska långt stycke. Vi läser från första versen och till den sjuttonde versen. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal, sånt passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi eller Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sånt som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det, vakna du som sover, stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Här har du en undervisning om drivfjädern. Du ska vara förståndig och alltid söka förstå Herrens vilja. Du ska på allt sätt leva i ljus, i sanning och kärlek. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Låt ingen lura er med tomma ord. Och tomma ord är alltså ord som kan åstadkomma stora resultat. Det är inte bara dösnack. Det kan vara ord som samlar stora skaror av människor. Det kan vara ord som manifesteras med under och tecken. Men det är ändå tomma ord. Därför att de är inte uppfyllda av kärlek, av ljus, av sanning och lydnad. Tomma ord skapar tomma kristna. Ord framsprungna ur Guds fullhet skapar frukt. Vi kan slå upp i första Samuelsbokens 12:e kapitel. Där ska vi läsa lite grann ur Samuel, profeten Samuels avskedstal till folket. När folket nu får en kung och Samuel inte längre är den andlige ledare över folket som han dittills hade varit. Verserna 20 och 21. Samuel sa till folket, frukta inte. Visserligen har ni gjort allt detta onda, men vik nu bara inte av från Herren utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av, ty då följer ni tomma avgudar som varken kan hjälpa eller rädda, eftersom det endast är tomhet. Det var avgudar som kunde göra under och tecken, men som ändå var tomhet. Du kan också jämföra med profeten Hosea i det 10:e kapitlet. De 4 första verserna kan vi läsa där. Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt, men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stod och reste han. Deras hjärtan var hala, nu ska de lida vad de har förtjänat. Han ska själv bryta ner deras altaren, förstöra deras stoder. Ja, nu ska de få säga, vi har blivit utan kung därför att vi inte fruktade Herren. Dock en kung, vad skulle han kunna göra för oss? De talar tomma ord, de svär falska eder. De sluter förbund, men som en bitter planta skjuter domen upp ur markens fåror. Kärleken till underverket är ingen bra utgångspunkt. Den kan inte ersätta kärleken till Herren. Det kan den faktiskt inte. Vi tror att det är ju nästan samma sak. Och så ser vi att kärleken till underverket faktiskt kan flytta berg, kan utföra underverk. Och Herren säger, det är tomma ord. Det bär ingen frukt. Man säger det utövas av falska profeter. Jag har tagit rätt så mycket tid med det här. Därför är det min övertygelse att det här med nådegåvor är inte särskilt svårt. Det är faktiskt Herren som sköter alltihopa. Om vi bara låter honom göra det på hans sätt. Om vi bara går in i det här med rätta motiv. Så Herren kan bekänna sig till våra motiv, så kommer allt igång av sig självt. Är detta en del av rättfärdigheten, av nådens överflödande rika gåva? Då ska vi ha klart för oss att det här är inte att hänga i krokig arm och utföra någon sorts trapetskonster medan andra häpet och beundrande tittar på, utan det här ska vara vardagsgrejer. Men den stora, stora fallgropen, där jag har varit nere många gånger och där jag tror att många av er också har dansat ner då och då, det är det här med motivet. Och så får man bara resa sig upp och borsta av sig och säga, Herre, ta upp mig ur gropen igen. Man får konstatera att ens karismatiska beteende bara ställer till förvirring, bara dålig frukt. Och man vet inom sig, det är inte så konstigt att det blev så här. Jag hade fel motiv. Så kanske man får gå och be människor om förlåtelse. Hur, den gången hade jag fel motiv. Jag undervisade inte dig om Herrens vägar för att jag älskar Herren och jag älskar dig, utan jag gjorde för att jag föraktade dig. För att nu ta ett exempel. Och det kan vara värt att vi får tänka efter lite grann på oss själva. För många av oss har kanske försökt att vara karismatiskt verksamma. Och har kanske inte alltid haft rätt drivfjäder. Jag vet inte hur det är med dig. Jag har blivit ledd av Herren till att be människor om förlåtelse för min framfart. Ibland är det viktigt att vi får stilla oss inför Herren och låta oss ledas in. Också till att be om förlåtelse på såna här punkter. Därför att annars så sprider vi omkring oss någonting som gör att människor föraktar nådegåvor, föraktar profetiskt tal. Vi ska också gå till andra Timoteusbrevets andra kapitel. Och där ska jag läsa ur den gamla bibelöversättningen, därför att jag tycker att den återger klarare och tydligare än den nya, som är lite friare på den här punkten. Andra Timoteusbrevet 2, verserna 14-18. Påminn dem om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider, till sådana gagna till intet, utan är allenas till fördärv för dem som höra därpå. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Men undfly oandligt och tomt prat, ty de som befattar sig med sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet, och deras tal ska fräta omkring sig såsom ett kräftsår. Av det slaget är Hymeneus och Filetus, ty när dessa säger att uppståndelsen redan har skett, har de farit vilse från sanningen, och de förvändas åt tron hos somliga. Här kan du se, Paulus talar om oandligt och tomt prat. Och det betyder inte att du måste vara så superandig så du inte kan snacka om vädret med folk. Utan det handlar om ord som är på något sätt, som ser ut att vara gudomliga ord, men som inte är framsprungna ur kärlek, sanning, ljus och lydnad. Och, säger Paulus, vad blir frukten av såna ord? Jo, det kommer att bli ordstrider. Uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider. Tomma ord kan åstadkomma mycket resultat, men skapar också alltid splittring. Därför att de är oförmögna att föra människor till ett kärleksförhållande till Gud. Det är frukten. Och det är bara den gemensamma kärleken till Gud som gör att vi får en sammanhållning. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Vi ska föra den här undervisningen ett litet stycke vidare. Vi ska gå till Matteus 15 kapitel. Och där ska vi börja läsa i 15 versen, vi läser 15-20. Matteus 15. Petrus bad honom förklara liknelsen för dem. Jesus sa: har inte heller ni fattat något ännu? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör ingen människa oren. Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på den här listan som Jesus räknar upp. Mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened och förtal. Ja, det är inga konstigheter, det begriper vi allihopa. Det orenar människan. Men så talar Jesus om onda tankar. Ibland går vi omkring med den ljusblå föreställningen att det är inte så farligt med våra begärelser, bara vi inte gör någonting av dem. Och därmed menar jag inte att du inte kan bli frestad. Att det inte skulle få kunna komma tankar av det ena eller det andra genom ditt sinne. Men jag menar, du kan tillåta dig tankar. Som så att säga blir bofasta i ditt inre. Och som vi med rätta kan kalla för onda tankar. Du kan jämföra med hur Jesus säger i Johannes 20 kapitel. Där vi läser verserna 21 till och med 23. Jesus är ju nyss uppstånden, träffar sina lärjungar, sånär som på Thomas och Judas förstås, på första veckodagen. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade: tag emot heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Det här handlar inte om, eller ja, vi kan säga så här, det här handlar om konflikter. Och vi pratade ju mycket om det här med att förlåta med tunnor och alltihopa förra terminen. Det fick jag en känsla av att det blev alla välbekant på avslutningsfesten. Men jag vet att somliga av er som fick göra den erfarenheten, att när man i sitt hjärta förlät en annan människa så hände någonting med den andra människan. utan att man sprang iväg och sa, nu har jag förlåtit, förstår du här, och nu så krävs det att du lever upp till min förlåtelse här, och nu så ska det bli väldigt mysigt och käckt och rart på alla sätt. Utan det bara händer något. Och detta är inte ovanligt. Våra tankar, våra avsikter, våra begärelser, våra önskemål, de har en andlig genomslagskraft som vi ofta är ljuvligt omedvetna om. De skapar förhållanden i andevärlden. Därför att i andevärlden är våra tankar lika synliga och lika hörbara som våra ord. Det är en skillnad mellan våra tankar och våra ord. Herren säger till oss att vi ska utöva vår auktoritet i det synliga, inte bara med tankar, utan också med ord. Hjärtats tro och munnens bekännelse. Men du förstår, det räcker inte bara med att knipa käft om det är som man går omkring med onda tankar. Det räcker inte att ha ett ont uppsåt i sitt hjärta och så att säga en from funktion i det yttre. Och faktum är, ju starkare tjänst du kommer in i, desto viktigare är det att det är rätt inuti. Att dina motiv är rätta. Och det är en kamp det här. Vi ska inte inbilla oss något annat. Paulus, han säger det att han behövde en ängel som slog honom i ansiktet för att han inte skulle återfalla i högmod. Det var hans svaga punkt och hade alltid varit. Det var den som gjorde honom så fruktansvärt stöddig så han skulle iväg till Damaskus och utrota alla kristna. Han visste hur slipstenen skulle dras. Och han var ärlig nog inför sig själv och inför människor att säga efteråt, det här är fortfarande min svaga punkt. Och ska jag kunna utöva nådegåvor på ett rätt sätt, så måste jag få känna denna svaghet i mitt liv. Och jag vill uppehålla mig lite till vid det här. Låt oss gå till Romarbrevet 12 och läsa en text som vi för sig läste förra terminen och begrundade ordentligt. Men vi kan ta den ett varv till. Och det handlar om detta, att hur man hanterar sin vrede och hur man fungerar i orättvisor. 14 versen, Romarbrevet 12. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Tänk, jag tror att det hänger ihop på det här sättet. Vi säger att du har en fiende, en människa som vill åt dig och som står dig emot och önskar dig ont. Det är mänskligt, det är begripligt och förståeligt att du blir ilsk tillbaka på honom. Det är vi alla väl förtrogna med tyvärr. Men när du nu går där och idisslar din ilska, din vrede och din hämndlust, fast du naturligtvis utåt ler vackert och vänligt, vad åstadkommer ditt hjärtas tankar? Jag tror det händer så här, att de kommer att omge den här personen som är ute efter dig med ondskans andemakter. Och det i sin tur kommer att leda till förblindelse i hans liv. Du avhänder honom med dina onda tankar, avhänder du honom möjligheten att se vad som är rätt och vad som är fel. Det är att runt omkring honom kommer att finnas ett moln av demoner som kommer att avskära hans möjligheter att ta emot uppenbarad kunskap från Gud. De släcker hans samvete, om du vill ta den formuleringen. Därför att med ditt hjärtas onda tankar så förbannar du. Det är tomma ord, men de är inte resultatlösa. De är inte tomma i den meningen att de ingenting åstadkommer. De är bara tomma i den meningen att de åstadkommer ingenting som har med Guds rike att göra. Ditt hjärtas tankar. Det är lätt att föreställa sig att en förbannelse, det är när när satanister plockar fram vododockor och nålar och sitter och sticker och så här. Det är någonting som man lär sig med rökelse och besvärjelser, och man måste sitta helst ute på en kyrkogård fredag natt klockan 12. Det är en förbannelse. Oh nej, det är det inte. Jag vet inte om du har varit förbannad någon gång, men jag har faktiskt blivit avsiktligt förbannad i ett par tillfällen. Vid ett tillfälle framför allt. Det var en människa som blev fruktansvärt besviken på mig. Och jag vågar säga, blev besviken utan att ha någon anledning. Jag stod emot något som var synd i hans liv. Och han blev rasande på mig och gick hem. Och efter den episoden så kände jag mig väldigt konstig. Och överhuvudtaget, det här pågick i en vecka ungefär, så hela mitt trosliv på något sätt krympt ihop. En väldigt egendomlig upplevelse var det. Under den veckan var Johannes Fasius i Göteborg. Han hade en bibelstudieserie i Gilead. Och jag älskar Johannes Fasius. Jag vågar säga att det finns ingen bibellärare som har gett mig till närmestvis så mycket som han. Och jag skulle ju normalt ha hängt på låset och suttit i varenda möte och hört på Johannes Fasius. Jag var där på ett möte av 6 eller 7. Och efteråt så tyckte jag, det här var väl ingenting. Jag minns till och med att jag sa till några, vi satt ner och drack kaffe i källarvåningen på Gilead. Jag sa till några stycken att jag tror bestämt vi får be för Johannes Fasius, för det här var det inte mycket att höra på. Och jag kände mig olustig och ångestfylld och obehagligt emots. Efter en vecka blir jag uppsökt av samma person. Och han säger till mig, jag blev så fruktansvärt besviken på dig, Sven. Men jag måste få tala om vad jag har gjort. Jag har förbannat dig. Och då sa jag, det har jag känt. Kan du förlåta mig? Ja visst. Det är klart jag gör. Sen var allt som förut. Tomma ord kan leda till många effekter. Men de förblir tomma ord. Och vårt hjärtas tankar är så viktiga. Vår drivfjäder, våra motiv, våra önskningar. Det är ingenting vi kan springa förbi, det är ingenting vi kan hoppa över. Bibeln undervisar oss om att våra tankar betyder så mycket. Och David var en man som hade många fiender och han visste det här. Vi ska ta och läsa i 109:e psalmen, ska du se. Vi ska läsa psalmen i sin helhet, och du ska finna när vi läser den att det handlar om människor som uttalar onda ord. Som sprider lögnaktigt förtal och allt sånt här. Men det handlar också om att de tänker onda tankar i sina hjärtan. Det finns ingen skarp gräns här. Det är inte så att vi kan tänka ett i vårt inre och säga ett annat med vårt yttre. Och det är det yttre som gäller. Det är det som formar nådegåvor och funktioner. Skapa frukt och resultat. Nej. Det måste finnas en helhet. Om det ena och det andra inte står i samklang med vartannat. Så är det ändå så att vi är falska profeter. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga. Med hetska ord har de omgivit mig, de har börjat strid mot mig utan sak. Till lön för min kärlek står de mig emot, men jag ber endast. De har bevisat mig ont för gott och hat för min kärlek. Låt en ogudaktig man träda upp mot honom och låt en åklagare stå på hans högra sida. När han kommer inför rätta må han dömas skyldig och må hans bön vara synd. Må hans dagar bli få och hans ämbete tas av en annan. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Må hans barn alltid gå husvilla och tigga och söka sitt bröd fjärran ifrån ödelagda hem. Må ockraren få i sin snara allt vad han äger, och må främmande plundra hans gods. Må ingen finna som hyser förbarmande med honom, och ingen som förbarmar sig över hans faderlösa. Må hans framtid bli avskuren, i nästa led må sådanas namn vara utplånat. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren, och hans moders synd inte utplånad. Må den alltid stå inför Herrens ögon, ja, sådana mäns minne må utrotas från jorden. Ty han tänkte ju inte på att öva barmhärtighet, utan förföljde den som var betryckt och fattig, och den vilkens hjärta var bedrövat för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han hade inte behag till välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han klädde sig i förbannelse som i en klädnad, och som vatten trängde den in i hans liv, och som olja in i hans ben. Må den bli honom som en mantel att hölja sig i, och som en gördel att alltid omgjorda sig med. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, och deras som talar ont mot min själ. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. God är ju din nåd, så må du då rädda mig. Ty jag är betryckt och fattig, och mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Som skuggan när den förlängs går jag bort, jag rycks bort som en gräshoppssvärm. Mina knän är vacklande av fasta, och min kropp förlorar sitt hull. Till vanära har jag blivit inför dem, när de ser mig skakad i huvudet. Hjälp mig, Herre min Gud, fräls mig efter din nåd, och må de märka att det är din hand, att du, Herre, har gjort det. Om de förbannar, så välsigna du. Om de reser sig upp, så må de komma på skam, men må din tjänare få glädja sig. Må mina motståndare bli klädda i blygsel och höljda i skam som i en mantel. Min mun ska storligen tacka Herren, mitt ibland många vill jag lova honom, ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som fördömer hans själ. Här kan det ju verkligen låta som David önskade hämnd och tänkte onda tankar. Men han leder oss in i en iakttagelse. Han säger så här, att den som klär sig i förbannelse, han ska verkligen få uppleva vilken tvångströja det han har tagit på sig. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han hade inte behag till välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han klädde sig i förbannelse som i en klädnad, och som vatten trängde den in i hans liv, och som olja in i hans ben. Och därför är det viktigt, det viktigaste av allt, när du ska börja att vara ivrig att undfå nåd och gåvor, så är det viktigt att ditt innersta måste hållas rent. Herren kommer aldrig att tvinga dig till att göra det. Och det finns många exempel på människor som börjat med ett rent hjärta, och som glömt bort det här med städfunktionen i det inre. Det finns många som har beskrivit människor som börjat i all enkelhet, och till exempel fått en helbrägdagörelsens nåd och gåva, och sett att det går att göra pengar på den. Och så har de fallit för frestelsen och börjat göra pengar. Och det märkliga är att nådegåvan finns kvar. Den fortsätter att fungera. Men den människa som på det sättet använder nådegåvan går under. Han älskade det som var tomhet, och tomheten trängde in i hans innersta. Sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud inte ångra. Och ofta tror jag inte han tar tillbaka. Vi måste alltid vara uppmärksamma. Vi måste alltid stå under förmaning. Vi måste alltid betjäna varandra. Detta med andebedömning är ingen lyxgrej. Det måste till att vi förmanar och hjälper varandra till att gå vidare med rena motiv. Det är för att allt det andra, det är Herren. Men detta med att önska de rena motiven, det gör inte Gud åt dig. Det gör du själv. När jag började upptäcka det här med andens funktion och andens gåvor i mitt liv, så blev jag väldigt entusiastisk. Så det är glatt, mänskligt, kötsligt entusiastisk som man blir i början. Och jag hemsökte, observera uttrycket, min egen församling med denna entusiasm. Åtskilja år senare sa Herren klar till mig: nu måste du be kyrkoherden om förlåtelse. Därför att jag hade föraktat församlingen. Och jag hade föraktat honom. Väldigt mycket av det jag hade sagt var rätt. Och så att säga i sak, sånt som jag står för än idag. Jag var med i församlingens bibelstudiegrupp och jag hann säga ganska mycket under de åren. Men väldigt mycket flöt fram ur ett förakt. Och jag fick be honom om förlåtelse för det föraktet. Och jag brukar ibland säga att det säger mycket om honom och väldigt lite om mig att han ger mig förtroendet att undervisa i församlingen än idag. Det är väldigt lätt gjort när man gör en upptäckt. Och också få klart för sig att det här är väldigt enkla saker. Och ska så vara därför att det ska fungera för barn. Så kilar man iväg. Och så glömmer man drivfjädern. Man är inte tillräckligt vaksam. Man börjar göra saker. Det börjar hända saker. Det uppkommer ordstrider. Man känner sig förföljd. Man utropar sig själv till martyr. Och man samlar en skara omkring sig av likasinnade martyrer. Och så är splittringen där. Så har man människor som är karismatiska till varje pris. Och man får människor som föraktar profetiskt tal. Jag säger inte att att inte förföljelse är någonting som man normalt ska räkna med. Det vet vi, det är så. Men det är så oerhört lätt att man kilar iväg, inte i egen kraft som vi brukar säga, utan med egna motiv. Det är de vi ska vara mest intresserade av. Kraften, den ordnar sig nog bara motivet är rätt. Och så sprider vi tomhet omkring oss. Tomhet. När vi skulle sprida Guds fullhet.